Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet, vittnet Lars, del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Jag har inga nyheter om Tobias hälsa än, men så fort jag vet mer så kommer jag återkomma om det. Jag spelar som vanligt in avsnitten ett tag innan de släpps, så det bästa sättet är att följa Tobias på sociala medier. Vi avslutade nästan förhöret förra gången, förhöret från den 4 april 1986, där kriminalinspektör Lars Jonsson förhör vittnet Lars. Vi har väldigt lite kvar, otroligt lite faktiskt, så nu avslutar vi det. F. Ja, vi har gjort ett kortare avbrott här i förhöret. Jag vill avslutningsvis fråga dig då om du har någonting ytterligare du vill tillägga i saken. Lars, nej, inget speciellt. Det är något jag har, att han var framåtböjd då. F. Han var lite framåtlutad. Lars. Fram. När han sprang då. F. När han sprang. Lars. Men inga annat. F. Inga annat. Jaha, jag har för tillfället ingen ytterligare fråga. Förhöret avslutar klockan 16.00. Stockholm dag som ovan. Lars Jonsson, kriminalinspektör. Det här är absolut längsta förhöret som gjordes med vittnet Lars. I alla fall i den dokumentation som finns från förhöret. Men vittnet Lars kommer att föras många, många fler gånger. Bland annat i modern tid. Så nu fortsätter jag kronologiskt gå igenom alla förhör med vittnet Lars. Dagen efter det här maratonförhöret så genomförs rekonstruktionerna på brottsplatsen. De genomförs den 5 och 6 april 1986 och jag har berättat om dem i Hans Holmér del 10. Det verkar inte ha kommit ut något mer om rekonstruktionerna, så jag har ingen mer information nu om dem. Och inte om Lars roll i dem heller. Om någon har det här så vill jag gärna ha dem. Inför de här avsnitten så pratade jag med Gunnar Wall och han sa citat: "Jag har skrivit rätt lite om Lars. Jag har bara träffat honom en gång för många år sedan och skrev ingen intervjutext om det." Slutcitat. Så där fick jag ingen extra information. Under tiden i april 1986 så bråkar Hans Holmér med åklagarna. Och en sak han bråkar med KG Svensson om är hur många vittnen som ska konfronteras med Victor Gunnarsson. KG Svensson vill ha 22 vittnen, Holmér vill ha 74. Men efter att KG Svenssons beslut kommer till riksåklagaren Magnus Sjöbergs kännedom överprövade denne beslutet och bestämde att konfrontationer skulle äga rum med ytterligare 28 vittnen. I Hans Holmér-avsnitten sa jag att de här vittneskonfrontationerna genomfördes den 12 till 13 maj. Det var också den 13 maj som ett telefonsamtal kommer från Seppo. Och det är den officiella starten på PKK-spåret. Men vittneskonfrontationen med VG och vittnet Lars, den sker den 16 maj. Alternativt har den bara markerats med den 16 maj för att den som gjorde protokollet gjorde det då. Det står inte protokollet när det genomfördes. Så jag läser nu från protokollet, uppslag E15OOF eller 00F. Konfrontation nummer 10 påbörjas klockan 12.43. Konfrontationsgruppen visas för vittnet Lars. Lars har uppgivit att han befann sig i hörnan Luntmakargatan-Tunnelgatan då han hörde 2 knallar och att han därefter fått sett hur en man komma springande från brottsplatsen Tunnelgatan upp för trapporna mot David Bagares gata. Händelsen inträffar den 28 februari 1986 vid 23.25-tiden. Det finns 3 personer i förhöret. Det är K som är konfrontationsledaren. Det är A som är advokat Falk, alltså Viktor Gunnarssons advokat. Och det är Lars. Det hela övergår nu i dialogform. K. Du kommer nu att få se en grupp bestående av 8 personer. De är numrerade från 1 till 8. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett springa Tunnelgatan och trapporna upp mot Malmskillnadsgatan den 28 februari 1986 i samband med att du hörde 2 knallar avlossas i hörnan Tunnelgatan Sveavägen. Innan vi visar gruppen för dig vill jag bara fråga dig om polisen har visat dig några fotografier tidigare i det här ärendet. Lars, de visade mig några fotografier. K. Vad är det för fotografier du har fått se? Lars. Ja, det var fotografier på några människor. Jag vet inte vilka de var. K. Var det många? Lars. Några stycken. K. Förlåt? Lars. Jag vet inte antalet. Jag räknar inte med 5, 10 stycken. 5 i alla fall, närmare det hållet. K. Var det lösa bilder? Eller fanns de uppsatta på någonting? Lars. Både och. K. Var det svartvita bilder eller färgbilder? Lars. Svar ja. Några var svartvita och så några färger. K. Har du fått se bilder vid mer än 1 tillfälle? Lars. Nej. Bara 1 tillfälle. K. Vid 1 tillfälle. Var det hemma hos dig eller? Lars. Nej. På min arbetsplats. K. På din arbetsplats. Var det snart efter mordet? Lars. 2-3 veckor efteråt. K. 2-3 veckor efter mordet. Då ska du få se den här gruppen nu. Lars, ja, det var svårt det här. K. Men kommer nu en och en fram och visar sig framför konfrontationsspegeln. Du kan gärna stå lite närmare så du ser lite bättre. Lars, ettan verkar ungefär liknande ryggtavla som påminner om. Det är nog likadant med 4:an också, ganska bred. K. 4:an också. Lars, ja, som påminner om. K. Jag har gruppen gått ett varv förbi det här. Känner du igen någon av de här personerna? Lars, nej, jag känner inte igen ansiktena. Jag har försökt och gått så gott det går att gå efter ryggtavlan. 1:an och 4:an påminner. K. Ryggtavlan på nummer 4. Lars, 1:an och 4:an. Sen är det. K. Är det meningsfullt att titta längre tycker du? Lars, inte på ansikten i alla fall. K. Det är det inte. Lars, nej. K. Ryggen då? Lars. Nej, det är svårt att säga exakt. Killen såg, enligt mitt synsätt, bred ryggtavla. Då blev 1:an och 4:an som var ganska bred. K. Vad hade han på överkroppen då? Lars, något mörkt klädesplagg då? K. Kan du beskriva det närmare? Lars. Jag fick intryck av täckjacka eller jacka av något slag. K. Nu har gruppen gått 2 varv runt här. Täckjacka sa du? Lars, det kan jag inte garantera. Det var liksom intrycket, men jag kan inte svära på det. K. Kort eller lång jacka? Lars, jag har ner till stussen i alla fall. K. Närmare beskrivning har du inte. Lars, nej. Mörk till färgen alltså. K. Har advokaten några frågor? A. Nej tack. K. Då avslutar vi konfrontationen klockan 12.50. Som ovan, Eli Andersson, kriminalinspektör. I hörbara delar rätt avskrivet intygas av Ulla Persson. Konfrontationen pågick alltså 7 minuter och Lars kunde definitivt inte identifiera Viktor Gunnarsson som Palmes mördare. Efter den här konfrontationen den 16 maj blir det en lugn sommar för Lars. Men den 27 augusti 1986 fortfarande tar Palmeutredningen in honom igen. Och den här gången tänker de göra en personlig rekonstruktion. E15C, protokoll över förhör med Lars. Förhöret hållet på Tunnelgatan, korsningen Luntmakargatan. Den 27 augusti 1986 klockan 21.15. Förhörsledare, kriminalinspektörerna Ulf Norlin och Dick Lundblad, KK1. Bandupptagning. Det bandet skulle man gärna vilja höra. Konstruktionen kommer att göras på Luntmakargatan från Adolf Fredriks kyrkogata och framåt Tunnelgatan. Väderförhållande. Det är regnigt och mörkt ute för tillfället. Ungefär samma belysning som den 28 februari och gatubelysning tänd. Och Lars börjar gå framåt och visar ungefär hur han har gått och vilken väg och var han har stannat någonstans för byggbracken. Och här övergår det då i dialogform. Vi har förhörsledaren Ulf Norlin, han kommer heta F. Vi har kriminalinspektör Dick Lundblad, han kommer heta L. Och sen har vi Lars. Så L är Dick Lundblad och Lars är Lars.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
F. Då kan vi börja och gå, Lars. Lars går då på högra sidan på körbanan, fram emot Tunnelgatan. Vid Tunnelgatan 29 blir gatan bredare och Lars går då med ett avstånd från ungefär 4 meter till höger trottoarkant. Riktningen mot Tunnelgatan sker så att om man kommer från Apelbergsgatan så ser man då Lars gå mitt i gatan. Luntmakargatan 25. Lars håller ungefär samma avstånd till trottoaren, mellan 3 till 4 meter. Lars går, när man kommer fram till mot korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan, mitt i vägbanan. Han är helt synlig för trafik som skulle komma från Apelbergsgatan. Luntmakargatan 19, en försmalning. Och där går Lars upp på trottoaren. Fortsätter fram mot Tunnelgatan. Kommer vi fram vid byggbracken som står på Tunnelgatan. Lars stannar till. Lars, den här kvällen den 28 februari. Kommer du ihåg om det stod några bilar parkerade efter trottoaren? Som du gick på utsidan för också. Lars, jo, det gjorde det. Stod ju bilar parkerade på högra körfältet. F. Och du gick då på utsidan av de bilarna som du gjorde nu. Lars, ja. F. Det är bra. Kan du då visa hur du stod där när du kom fram vid Tunnelgatan här? L. Vad du uppfattade när du passerade den här baracken skulle jag vilja ha ohörbart. F. Ja. Vad du uppfattade när du passerar baracken på Tunnelgatan. Lars. Vad jag uppfattade det är att det är trafik nere på Sveavägen. Går lite tvekande fram till hörnet där, ett högra hörnet. F. Det är ungefär då vid skylten där det står Tunnelgatan du menar. Lars. Ungefär. Ungefär. F. Ungefär dit. Lars. Ja. F. Då går vi dit och ställer oss då. Ja, när du stod här, vad uppfattar du då för något? L. Och hur stod du? Lars. Nej, jag stod ungefär som jag gör nu. F. Som du gör nu? Lars. Ja. Och jag tittar mig omkring. Tittar ner åt Sveavägen, trafik. Tittar upp här liksom. Och funderar på vad jag ska göra. F. Ja. Och vad händer då? Lars. Ja. Då har jag två smällar ner på Sveavägen. F. Står du här då precis där du står nu? Lars. Jag kan inte säga exakt på stenplattorna var jag stod. Men det kan bara skilja på någon kort på ett ungefär alltså. F. På ett ungefär, ja. Vad hände då? Vad gjorde du för något när du hörde de här smällarna? Lars. Jag vände mig mot ner mot Sveavägen. Titta ner. Och ser någon falla ner. Och någon kvinna skriker till. Och placerar sig vid mannen som här föll omkull. Samtidigt har jag då steg som börjar. F. Ja. När du ser nu den här fall omkull här. Och en kvinna som sätter sig på huk här bredvid och skriker. Vad gör du då? Lars. Ja, då börjar jag fundera på vad som har hänt för något. F. Gör du inga annat? Står du still hela tiden? Lars. Då står jag still hela tiden, ja. F. Du går inte ner fram emot för att du blir nyfiken på vad du har hört, eller? Lars. Nej, jag drogs mellan vad som hände nere och de här stegen som jag hörde springa mot mig. F. Gick det någonting? Något steg neråt här under tiden? Lars. Nej, det minns jag inte. F. Du säger i ett tidigare polisförhör att du har gått in en bit i gränden. Hur stämmer det? Lars. Ja, om jag sa det då stämmer det väl? F. Du har ingen minne av det nu? Lars. Nej, det har jag inte. F. Kan det vara så att de har fattat dig fel vid de förra förhören och att det här är den rätta versionen? Eller har du glömt bort hur det inte gick? Lars, nej. Det är en del detaljer som har fallit bort. F. Men en sådan detalj som du hade där, tror att den kan falla bort? Eller kan det ha varit det att de har missuppfattat dig? Lars, att de har missuppfattat mig, det tror jag inte. F. Det tror jag inte. Så då är du som har glömt bort då? Tror du på mer av det? Lars. Nej, jo, visst. Även om att, men, att jag glömt bort att just den detaljen, den. F. Mm. Så du har inget minne av idag att du har gått in en bit längre mot skotten när de small? Lars. Nej, visst, det har jag inte, inte. F. Nej. Stod du så här långt ifrån väggen? Eller stod du lutad mot väggen? Lars. Nej, jag stod inte lutad mot väggen. Jag stod ungefär mitt i ungefär. F. Ungefär mitt i. Om du ställer dig mitt i nu, hur mycket ser du då utav gatan framåt? Lars. Ja, då ser jag Tunnelgatan rakt ner mot Olof Palmes gata där. Fortsättning där. F. Det gör du. Har du någon uppfattning om var det var han föll? Om det stämmer överens med den blomhög som finns nu ligger? Lars. Ja, blomhögen stämmer nog in ganska väl. F. Ja. Och det är där han skulle ha ramlat då? Lars. Ja. F. När du såg honom. Lars. Det stämmer nog, ja. F. De här stegen du hörde, vad gjorde du då när du hörde dem? Lars. Nej, ja, vart efter dem närmare mig så följde jag med huvudet åt ljudriktningen. F. Det gjorde du. Och när såg du personen i fråga? Lars. När han började komma över kors Luntmakargatan. F. Mm. Såg du precis likadant om man tittar Tunnelgatan upp, trapporna här till David Bagares? Såg du precis likadant då som du gör nu? Lars. Nej. Då fanns det då byggnadsställningar och plastskynken som döljde trappan uppför. F. Ja. Så om du tittar nu uppåt så har du två trappor. Vilken utav trapporna i nedre halvan var det som doldes? Lars. Jag såg bara den nedre delen av den vänstra trappan. F. Var det allt du kunde se utav hela trappan uppåt? Lars. Ja, det stämmer. F. Ja, hurdan var belysningen just vid det tillfället? Var det lika många lampor i trappen som det är nu? Lars, nej. Det tänkte jag inte på då, men det hur många lampor som var tända eller så? F. Var det väl upplyst? Eller var det skumt så att det var svårt att se? Lars, jag vill minnas som lite halvskumt. F. Lite halvskumt. L. Ja, men det gör det jämnt. Nu alltså. Lars, jag tycker det är lite ljusare nu ändå. F. Mm. Och du är säker på att du kunde ifrån den här platsen se direkt när han föll, när skotten small? Lars, jag såg när han föll framåt, liksom det var det första jag såg av händelsen. F. Och du stod still hela tiden. Du gick inte ner emot då? Det är rätt så vanligt att man kan gå ner emot. Lars, nej. Det är mycket möjligt att jag gick något steg neråt. Men det har liksom ingen minne utav att jag har gjort. F. Du har inget minne utav det i dagens läge. Lars, nej. F. Du är medveten om att det du säger nu skiljer sedan väl ifrån det polisförhöret du hade när du var inne hos Lasse Jonsson på förhör. Lars, men det antar jag att det är. Men jag, det enda jag kan skylla på är att jag glömt bort en del detaljer, va? F. Glömt bort en del detaljer? Ja, det är lätt att göra. Det är en bra tid efteråt. Hur långt ser du? Om du står där du står. Hur långt ser du Luntmakargatan bortåt? Norrut, om man så säger. Lars, ja, härifrån nu ser jag bara den enda lilla bit mellan husväggen och bracken mot en liten bit av husväggen mitt emot. F. Ja, du kan inte se Luntmakargatan alls åt andra hållet. Lars, nej. Nej. F. Den här kvällen nu när du gick hit, mötte du någon bil överhuvudtaget? Eller såg du någon bil som körde härifrån Luntmakargatan upp mot Apelbergsgatan? Lars, ingen bil i rörelse alls. F. Och du såg heller ingen bil som kom Luntmakargatan från Apelbergsgatan och körde emot dig, mot Tegnérgatan, alltså Luntmakargatan norrut? Lars, nej. Alla bilar jag såg var stillastående. F. Var stillastående? Och du är säker på att du inte såg någon bil? Lars, ja, det är helt säker på. F. Ja, då avbryter vi förhöret en kort stund. Avbrott. Och min kommentar, det är förstås Sigge Cedergrens bil som F är ute efter här. Förhöret fortsätter. F. Nu har inte jag fler frågor, och Dick Lundblad, har du några frågor? L. Ja, jag skulle vilja återgå till de här stegen som du hörde komma då ner från Sveavägen. Kan du beskriva hur det lät? Lars. Det jag kommer på nu är tunga steg. L. Ja. Lars. Tunga steg, springande, som han hade bråttom. L. Gick stegen i en riktning? Lars. Ja. L. Det är du säker på idag? Lars. Ja, rakt fram alltså. L. Jaha. Enligt en väg som du själv har sagt tidigare, att upp på Tunnelgatan och vidare upp på den vänstra trappan. Lars. Ja. L. Är det möjligt att någon kan ha vikit ner Luntmakargatan norrut enligt ditt förmedlande? Lars. Inte möjligt. L. Det är inte möjligt. Lars. Nej. L. Nej. Lars. Skulle ha hört av det. Skulle ha sagt det tidigare också, men... L. Ja. Lars. Men inget steg vek av åt något håll. L. Hur länge kunde du följa denna person med blicken när han kommer fram till första trappsteget? Lars. Nej, när jag tänker efter så såg jag nog inga trappsteg alls. Utan han försvann bakom skynk byggnadsställningen här och trappan var nog bortom synhåll då. L. Ja. Lars. Då vek jag över gatan och då hade han hunnit upp några en del steg. L. Om jag uppfattar dig rätt så såg du inte när han sprang upp för trappan. Utan han försvann bakom presenningen för din del och då rörde du på dig själv. Lars. Då rörde jag på mig själv. F. Ja, då rör vi på oss nu då. Och så flyttar vi oss i din riktning som du själv avbrott. Min kommentar. När jag nyligen gjorde en palmvandring vid trappan så stötte jag på en lyssnare som la fram en teori om att här försvinner gärningsmannen in i tunneln eftersom han har en nyckel till tunneln. Och sen är det Stig Engström som springer upp för trappan. Vi går vidare i förhöret. Någon av poliserna säger, en gång till. Lars, ja, jag stod ungefär då motsatta hörnet snett emot på den här golvbrunnen, Luntmakargatan. L, jaha. Lars, ungefär. L, Luntmakargatans östra sida. Lars, jaha. L, ja. Och då har du sikt neråt Sveavägen. Lars, ja. Och när jag tittade ner då och såg en några människor som hade samlats vid platsen där nere. Och då brydde jag mig inte om det där längre. Utan koncentrerade mig på killen som sprang upp för trapporna. L, kan du vara säker på att han sprang upp för trapporna? När du nyss har sagt att han försvann bakom presenningarna. Lars, ja, visst. Det, när gångtunneln var låst och stängd. Och rulltrapporna var liksom stängd. Så den enda personen som jag hörde och såg. Det var en person springa upp för trapporna. L. Hur var då dessa steg som du hörde i förhållanden till dessa steg eller de steg som du hörde på tunnelgatan springandes? Lars, nej, det har jag ingen klar minne utav, utan det har jag synminne utav. L. Ja, men du sa nyss att du både hörde och såg den här personen. Sa han någonting? Lars, nej, han sa ingenting. Nej, jag kan inte skriva ljud hur det lät. L. Men när du menar att du hörde, var det hans fotsteg? Lars, ja, fotsteg, ja. Det var liksom inga flämtning eller något annat. Det var liksom L. Hur långt upp i trappen hade denna person kommit när du såg honom första gången när du hade kommit fram till denna golvbrunn? Lars, han har nog hunnit till någonstans på övre halvan av första trappavsatsen. L. Övre halvan av första trappavsatsen. Nu är en kupollampa som där vi står nu är i höjd med övre delen av trappavsatsen. Var den tänd? Har du någon minne av det? Lars, nej, jag kan inte minnas att den var tänd. L. Var han ovanför eller under den här kupolen? Lars, jag kan nog säga att huvudhöjden var ungefär i kupolhöjd. L. Vad gjorde du då när du såg att han sprang upp för? Lars, jag stod och tittade på honom. L. Hur länge då? Lars, tills han kom upp för längst upp. Tills han har sprungit färdigt trapporna. Och där stannade han till ett ögonblick och tog ett snabbt kast, ögonkast ur axeln. Då passade jag på att gömma mig bakom plastskynket, byggnadsställningarna, så att inte han skulle se för mycket av mig. L. Hur länge stod du där och gömde dig? Lars. Ja, bara något ögonblick. Det var inte många sekunder. Sen gick jag försiktigt fram igen och såg att han inte stod kvar där längre. Då började jag springa upp för trapporna själv. När jag var nästan färdig med trapporna så mötte jag då ett par då. Och jag frågade dem om de har sett någon kille springa förbi. Och de pekade mot David Bagare och så rakt fram. Då gick jag och... L, ta det där igen. Det kom en bil. Lars. Att då stod jag ställ. Gick jag försiktigt fram till korsningen David Bagare. Och jag var nu heter den andra gatan där uppe. Malmskillnadsgatan. Och tittade ner för David Bagare om jag kunde se någonting. Tyckte mig se någon skymt och någon rörelse bakom någon bil längre ner. Men dagens läge vet jag inte om det var någon inbildning eller om det var något verkligt. Men jag gick ner för David Bagare, först i promenadtakt och kollade in mot vänstra trottoarkanten mot. Samtidigt kom det då en polisbil körande, svängde in mot David Bagare. Men vi fortsatte liksom åt vårat håll, motsatt. L. Vilka vi? Lars. Eller polisbilen fortsatte åt sitt håll och jag åt mitt håll neråt. Så gick väl neråt förbi då ett byggnadsställningar nere vid David Bagare. Kolla in bakom och skynka där. Eftersom jag då ingenting såg gick jag tillbaks upp mot Malmskillnadsgatan och mötte då polisbilen igen och började prata med dem. Frågade om de letade efter en kille som sköt. Ja, och så var det väl lite prat där. Och så följde en polisman mig ner tillbaks till Sveavägen. Där fick jag stå och vänta en stund innan jag blev förhörd. J. Ytterligare med detaljer och sådär. L. Ja, det var bra. Förstod du vad som hade hänt nere på Sveavägen? Lars, första intrycket var att någon hade kastat någon smällare av något slag. Men sen förstod jag att någon hade blivit skjuten då. L. Varför förstod du det? Lars. Anledningen är att Palme då föll omkull och killen sprang iväg. L. Ja, men såg du att det var Palme? Lars. Nej, det gjorde jag inte. Det fick jag höra efteråt. L. Ja, jag förstår det. Det fordras en portion mod att göra det här. Dessa åtgärder som du har gjort följt efter och iakttagit här nere på Luntmagatan och följt efter upp för trapporna och ner för David Bagers gata. Vad var det som drev dig till det? Lars, ja, mod. Det liksom föll mig inte tanken. Utan det var någonting. En känsla av att jag måste göra något. Måste följa efter den här killen. Någon känsla som bara dök upp i skallen. L, jag förstår det.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Om vi ska återgå till dessa fotsteg du hörde. En person har naturligtvis ett par skor på fötterna. Har du någon som helst uppfattning om vad det är för slags skor eller fotbeklädnad som han kan ha haft? Lars, nej, ingen sån uppfattning har jag. L, nej. Kan du säga vad det är för material som han kan ha haft i sulorna? Lars, nej, det kan jag inte svara på alls. Har inte haft en åtanke på vad han hade för sorts skor eller någonting? L, nej. Springer man i gummiskor så är det ett visst ljud. Springer man i läderskor är det ett annat ljud. Eller med lädersula. Förstår du vad jag menar? Lars, jo, jag förstår, men jag är inte säker på att jag kan särskilja på de ljuden. F, nej, då ska du inte svara på det heller. Då avbryter vi förhöret ett ögonblick. Avbrott. L, vi har förflyttats åt i skydd för regnet och fortsätter förhöret. Lars, kan du idag komma ihåg och lämna en beskrivning på hur mannen såg ut, vilken ålder han var, hur han var klädd, hur han sprang och så vidare? Lars, han sprang något framåtlutad med hopkurade axlar. Hur, om det var långa steg eller om det var normala springsteg, kommer inte jag ihåg nu. Men jag fick intrycket av att han hade någon kepp som huvudbonad. Om det var mörka kläder, mörk färg på kläderna överhuvudtaget. Det är väl det enda jag kommer ihåg nu, va? L, kan han ha haft en annan huvudbonad än keps? Lars, det kan han ha haft, men ja, intrycket. Jag tänkte liksom, det första jag såg, det var keps. Det var liksom det ordet som dök upp i skallen när jag såg killen bakifrån då. L, såg du håret i nacken på mannen? Lars, jag kunde inte poka ut där i håret, där i krag eller så, utan det var, allting flöt ihop. L, vilken ålder var ni? Lars, ingen uppfattning. L, vilken längd hade han? Lars, nej, jag kan inte säga centimeter utan bara, han var längre än vad jag är. L, och du är 164 centimeter. Lars, ja, det stämmer. L, hade han något föremål i händerna? Lars, jag såg bara högra handen och den hade inget föremål. L, hur höll han högra handen när han sprang? Lars, det var nog böjd armbågen, fast den var något framåt, ja, någonting åt det hållet. L, rörde han armen bakåt när han sprang? Lars, det antar jag att han gjorde att han höll. L, beskriv för mig nu när vi står här med egna rörelser på din högra hand. Så ska jag beskriva hur du visar. Är det för svårt idag? Lars, ja. Skulle jag vilja säga att det blir det. F, det blir för svårt. Lars, ja. L, ja. Du såg ingen skobeklädnad eller fotbeklädnad. Lars, byxor. Det var inget utmärkande drag på kläderna eller byxorna, utan det var bara mörk färg alltså. L, ja. Lars, det är det jag minns bäst nu. L, ja. Vad hade han på överkroppen? Lars, Jag fick intryck som dök upp i skallen. Det var täckjacka, men... L. Är det ett intryck som dök upp i skallen nu eller då? Lars. Då. L. Då. Och det intrycket, består det hos dig? Eller har det förändrats? Eller har du inte tänkt på det alls? Lars. Jag har blivit förvirrad av de andra beskrivningarna som har funnits av hans... som han haft på sig. Sen är det... kan jag inte säga säkert. Men det var liksom... första intrycket var keps, täckjacka. Det var liksom det som dök upp i skallen, vad han hade på sig. L. Det har du sagt i tidigt skede. Lars. Ja. L. Och du har även berättat det för pressen att det var på det sättet. Har du låst dig i din uppfattning? Eller är det ett intryck som du fortfarande har kvar? Lars. Nej, intrycket har jag kvar, men om det är tillfälligt, det törs jag inte lova. L. Var det tillförlitligt när du sa det här vid de första förhören? Lars. Vid första förhöret ner på Sveavägen samma kväll, då var det tillförlitligt. Men sen började de snacka om en rock och sådär, då var jag väldigt... L. Vilka dom? Lars. Ja, först var det en polisman som snackade om några andra beskrivningar om rock, men då var jag väldigt förvirrad. Och visste inte alls hur det skulle gå ihop. L. Nähe. Lars. Sen är jag... väldigt, ja för min del så är det väldigt, kan vara väldigt öppet om det är min beskrivning eller andras beskrivningar som stämmer bättre, men L, ja vi håller oss till vad du själv har upplevt här. Skulle du känna igen den här mannen om du fick se han igen i dagsläget? Lars, nej, jag kan känna igen en liknande ryggtavla. Det är liksom det enda jag kan känna igen. L, du såg, du har talat om för mig att han vred huvudet ur axeln och tittade neråt när han hade kommit högst upp i trapporna. På vilken sida vred han huvudet? Eller vilken axel tittade han över? Lars. Högra axeln. Det var bara typ snabbt ögonkast. Jag såg ingenting mer än... L. Så. Lars. Den... Ja, jag såg bara att han vred på huvudet, va? Ohörbart. Och där slutar extremt abrupt det här dokumentet. Så det finns ingenting mer. Det är inga underskrifter, ingenting. Jag får en känsla att det fanns en sida till. Under resten av 1986 har vi inga fler förhör med Lars. Men 1987 börjar folk reagera på att Palmeutredningen inte kommer någon vart. Hans Holmér är borta. Ulf Karlsson har tagit över. Men ingenting händer. Och då exploderar polisspåret. I oktober 1987 medverkar Lars i kanalen och blir intervjuad av Lars Borgnäs. Det kan vi tyvärr inte återge här eftersom det är Sveriges Radios, men om ni googlar lite kan ni nog hitta det. I intervjun bekräftar Lars att han har ingen uppfattning alls om mördarens ålder. Han säger också att 1520, Dalsgårds kommissariebil, inte hade några blåljus på och att den körde långsamt på David Bagers gata. På frågan om Lars hade sett någon rörelse bakom skynket så svarar han att det hade han inte. Han bara chansade. Kanalen berättar också att 1520 inte ingick i rekonstruktionerna som Lars gjorde tidigare. Och att den rekonstruktion kanalen har gjort är mycket noggrannare. Kanalens rekonstruktion visade att Lars stoppar polisbilen 4 minuter efter skotten. Kanalen bjuder även in Dalsgård för att kommentera. Men han säger att han inte vill prata förrän i november på grund av en kurs. Och att han dessutom kräver skriftliga frågor. Den 29 oktober 1987 publiceras en artikel i Svenska Dagbladet. Den är skriven av Sune Olofsson och Björn Hygstedt. Artikeln har rubriken Palmespanare avkrävs besked om polisspåren. Ingressen säger citat: Stockholms polisstyrelse begär nu att Palmeutredningens spaningsledare Ulf Karlsson lämnar en fullständig redogörelse om de så kallade polisspåren. Styrelsen nöjer sig inte med åklagarnas besked. Slut citat. En bit in i artikeln kommer en underrubrik som heter Okänd händelse. Och där skriver artikelförfattarna citat: Men det finns en händelse med 2 polismän inblandade som inträffade direkt efter mordet och som delvis är okänd för åklagargruppen. I en intervju i radioprogrammet Kanalen på onsdagskvällen berättade nämligen vittnet Lars hur han bara 2 minuter efter att skotten fallit mötte en polisbil på David Bagers gata. Lars var den enda person i närheten av mordplatsen som valde att ta upp jakten efter mördaren. När Lars några minuter senare tappat spåret vände han för att gå tillbaka mot mordplatsen. Då mötte han ånyo polisbilen. Inte heller denna gång stoppade patrullen Lars. Det var jag som stoppade dem och frågade om de letade efter den som hade skjutit. Det gjorde poliserna. Lars berättade då åt vilket håll mördaren försvunnit. Dessa viktiga uppgifter vidarebefordrades dock aldrig, vare sig till ansvarigt befäl på mordplatsen eller till ledningscentralen. Polisbilen var en kommissariebil från Norrmalmsdistriktet med anropsnummer 1520. Den hade vid tidpunkten för områdesanropet, som gick ut en minut efter mordet, befunnit sig vid Kungsgatan. Slutcitat, sen är lite mer om 1520 och sen kommer slutklämmen citat. Polisen har gjort två rekonstruktioner med vittnet Lars, men i inget av dessa tillfällen har polisbilen funnits med. Lars nya uppgifter adderar ytterligare en rad frågor kring polisens agerande i samband med mordet. Åklagare Jörgen Almblad säger sig heller inte känna till att Lars berättat för radiobil 1520 om sina iakttagelser på David Bagares gata. Vi kände till polisbilens existens. Ja, det var ju fantastiskt. Det var min kommentar. Men inte att de hade talat med vittnet, säger Almblad till Svenska Dagbladet. Slut citat. Jag har pratat om 1520 Christian Dalsgård i avsnitt 192 som en del av polisspåret. Så lyssna gärna på avsnitt 192 där jag går på djupet i 1520s högst anmärkningsvärda färd från Kungsträdgården. 1988 händer allting med Christer Pettersson. Och i nästa avsnitt kommer ni att få höra Lars själv berätta i tingsrätten om kvällen den 28 februari 1986. Det kommer i sin tur att leda till ett nytt förhör med Lars den 28 augusti 1989. Men allt det i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till Palmemordet och det gör du på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar och det går till min producent Eva som skickar vidare mejlen dit de ska. Om du är intresserad av historia så håller jag precis på att planera för att släppa en ny historiepodd på svenska. Men jag har redan en historiepodd, min allra äldsta podd. Arbetet med den började redan 2014. Det är Fan of History, där jag tillsammans med Bernie Maupolski går igenom hela världshistorien från år 1000 före vår tideräkning. Vi har alltså hållit på i 9 år och vi sitter just nu och skriver på 570-talet före vår tideräkning. Det är mycket assyriska imperiet och gammaltestamentliga saker, för det gamla testamentet är en ganska bra historisk källa efter år 884 för vår tideräkning. Det och mycket mer greker och romare i podden Fan of History. Och du hittar Fan of History på samma poddappar där du hittar Palmemordet. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device så vill jag gärna ha en iTunes-recension. Alla iTunes-recensioner kommer att bli upplästa i podden förr eller senare. Tack till alla er som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det är därför vi kan fortsätta så här många år som vi har gjort. Stort tack till Gunnar Wall och tack till Johan Lundqvist. Tack till Lukas för musiken. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.